Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Hallång, gott folk, och välkomna tillbaka till Alex Room Service. Ja, 30 grader varmt idag, så vad är väl då bättre än att stänga fönstren och rulla ner och göra podd? Jag vet inte riktigt hur jag har planerat detta, men det blir säkert bra. Jag kommer väl att svettas lite grann, eller som en gris, beroende på vilket djur man nu tillber. Idag blir det en rolig liten specialare här som egentligen skulle kommit i höst, men sen ändrar jag mig och då blir det idag. Men jag tänkte först vi börjar med att det är den 10 augusti och för 47 år sedan idag så spelade Kiss på Hotel Diplomat i New York, där vid 43 gatan, någonting sånt. Det ruttna hotellet som man fick hyra billigt var andra gången de var där och spelade och hoppades på det bästa, och just denna gång så hände det bästa, nämligen att Bill O'Coin gick dit och tittade på dem, och resten blev då musikhistoria. När jag träffade Bill O'Coin 2004 i Stockholm gjorde jag en väldigt lång intervju med honom som sen publicerades i tidningen Destroyer, och jag tror faktiskt den ligger ute på nätet för att läsa också på Kiss Army Swedens hemsida. Och när det första frågan jag ställde var just om första gången han såg dem, om han tyckte om vad han såg. Nu brukar inte jag lägga ut mina intervjuer någonstans. Jag brukar göra intervjuer och spela in så att jag kan skriva ner dem och så publicera dem då, om det nu är Sweden Rock Magazine eller Destroyer eller vad det nu är. Men jag brukar inte lägga ut själva intervjuerna, dels för att jag inte tycker om att höra mig själv prata engelska så mycket. Men framförallt för att det är inte alltid att allt som sägs är relevant eller faktiskt publicervänligt. Sådana här intervjuer görs ju inte för att publiceras på det sättet, utan då är det ju när man sitter i en tv-studio eller radiostudio eller podcaststudio eller vad man nu sitter i för en studio. Men jag gick ifrån detta lite, för jag plockade ut den här första frågan och hans 3 minuter långa svar på den, för jag tycker det är så himla fint det han säger. Så alla som vill höra vad Bill O'Coin hade att säga 2004 om Hotel Diplomat-spelningen 73 kan gå in på min YouTube-kanal 12is77. Så ligger den där, lite fint pyntad. När man ska lägga upp något på YouTube så måste man ha det som en film. Så jag har gjort det som ett litet bildspel med foto från gigget och hans röst då. Så ja, någon tycker säkert det är trevligt att lyssna på, någon tycker säkert det är tråkigt att lyssna på, och de allra flesta befinner sig säkert lite sådär mitt emellan, att det här var väl kul kanske. Lyssna gärna om ni vill, lyssna inte om ni inte vill, eftersom det blir tråkigare för er. Vi möttes ju också idag på morgonen här av nyheten att Martin Birch har gått bort, och det var ju väldigt tråkigt. Människan som spelade in Rainbow, Sabbath, Purple, Maiden, ja, alla möjliga, men inte Kiss, även om det då ryktas att, ja, ni minns det gamla ryktet att det spelades in en hel skiva där efter Unmasked med Martin Birch. Den skulle väl heta något sånt, Welcome Back My Boys to Metal eller något där. Men det där, allt det där är bara påhitt, och framförallt Kiss har aldrig spelat in med Martin Birch, tyvärr kan man väl säga. Om man ser till vad han gjorde med andra band vid den tiden, så kunde det säkert bli bra med Kiss också. Men det var tråkigt att han gick bort. En människa som onekligen har påverkat mitt liv i väldigt många positiva riktningar, både hit och dit, och säkert er andra också. Så jag höjer kaffekoppen idag, som är minneskoppen från när, ja, jag gissar att det är brittiska kungligheter, Catherine och William i Westminster Abbey den 29 april 2011. Nu är jag inte så bra på brittiska kungligheter, och den här koppen har jag fått av farsan, eftersom han tycker om att ge mig grejer som jag inte vill ha. Eventuellt är det skådespelare ur Hem till gården eller Fawlty Towers, men det står Catherine och William, och kaffet är i alla fall varmt. Det enda jag riktigt saknar nu, det är en kopp med Roger Rabbit. Det måste ju gå att fixa, eller det måste ju gå, måste finnas från den tiden, men för jag hittade precis en kopp med jultidningsförlaget på, det var roligt, för det, Ja, vi ska inte snurra in oss i det. Men en kopp från Roger Rabbit, det skriver vi upp. För det vill jag ha en. Nåväl. Idag så tänkte jag att vi ska gråta ner oss i något gammalt. Eftersom ju vi alltid i vanliga fall befinner oss i nutiden och bara pratar om det som hände senaste veckan. Så tänkte jag att vi för en gångs skull nu ska ta ett riktigt, riktigt punggrepp på en skiva, en tid och en turné. Jag vet inte om vi kan göra allting på en och samma podd. Men om vi inte kan det så blir det ju fler avsnitt. Men jag tror vi kan det. Eller vi och vi, det är väl mest jag egentligen. Så vi får väl se helt enkelt hur långt vi kommer. Men genom åren här nu som podden har varit igång så en av de skivor och tider som har efterfrågats allra mest är Rock and Roll Over. Och det tycker jag är lite intressant. Det kommer många önskemål, det är inte det. Men det som är liksom genomgående av alla det är Rock and Roll Over. Jag vet inte riktigt vad det säger. För om man tittar på skivan i sig så är det ju inte Kiss favoritskiva. Även om de då säger att de gillar den. De spelar ju nästan aldrig låtar från den. Förutom Call in Dr. Love, men där är ju 9 låtar till. Och den är ju extremt underrepresenterad genom tiderna. Det är väl egentligen bara I Want You. Jag tar fram min vinyl här, LP. I Want You är ju spelad rätt, eller inte jättemycket. Man tror gärna det för den är med på Alive 2. Men om vi ska vara riktigt krassa så är det ju 76 slutet där. 76, 77, 78. Sen försvann den, kom tillbaka på Creatures of the Night. Sen försvann den, kom tillbaka på Paul Solo-turné 89. Och spelades på Heart in the Shade och Revenge. Och sen spelades den 2003, va? Så att vi fick ju aldrig den på återföreningen till exempel. Vilket ju är extremt märkligt. För det är ju, för min del är det ju en hit. Men jag fick den tack och lov med Paul i New York 2006. Så att då kunde man ju bocka den. Take Me likadant. Den borde ju varit med oftare. Spelades 76, 77, 78. Sen aldrig igen förrän, vad blir det? 93 där på Foundations Forum. Ja, Baby Driver, Mr. Speed, Love 'em and Leave 'em behöver vi inte prata om. Love 'em and Leave 'em spelades ju ett par gånger 2006 eller vad det var, 2007. Men det räknas ju liksom inte. See You in Your Dreams aldrig spelad. Hard Luck Woman spelades live lite grann 76. Och sen så på akustiskt då såklart, men det är inte heller samma sak. Make in Love däremot, den är spelad lite grann återigen 76, 77, 78, ett gig 79 och sen så försvann den helt ur låtlistan fram till, ja det var väl också 93 Foundations Forum. Och sen körde de den 94, 95. Och sen, ja, några gig 98 när den gick så långsamt som man somnade under tiden. Och så Ladies Room, denna märkliga låt. En av de bästa Gene-låtarna från hela 70-talet. Som bara spelades 76, 77, 78. Och sen aldrig någonsin igen. Jag tycker det är så konstigt. Den är med på Alive 2. Den har liksom ett tydlig refräng. Ja, det är en så riktig dunderklassiker. Och så spelas den aldrig. Det borde vara enkel att spela också. Den är ju inte så komplicerad. Jag begrep faktiskt ingenting. Den klassar ju lätt ut Call in Dr. Love. Call in Dr. Love tycker jag ju egentligen bara är bra i studioversion. Den har aldrig för mig funkat i live-version. Och speciellt inte 80-talet när de körde den på Asylum och Crazy Nights. Däremot gillar jag. Jag för mig det var Vinny gjorde ett hyggligt solo på den 83 på Creatures-turnén. Men låten i sig, den är astradig, så Ladies Room har varit mycket fetare där tycker jag. Ja, ja. Det får ju de bestämma tydligen, eftersom de inte ringer och frågar om sina låtlistor innan de går ut på turné. Jag hade ju haft åsikter då, så det, som sagt, det är upp till dem. Men ja, Rock and Roll Over, jag fick ju min första skivspelare där till, jag tror det var till Lick It Up 83, för jag fick den skivan i julklapp också. Och sen måste det ha varit där någonstans när jag var 6 eller 7 år. Jag minns ju inte jättemycket av vilka låtar eller vilka skivor jag hörde för första gången och sådär. Förutom Unmasked på kassett, jag har tjatat om det många gånger och så vidare. Men någonstans där kring 83, 84 så jag antagligen hade fått LP-spelaren. så hjälpte min farfar mig att beställa en skiva från Svenska skivklubben, ni vet baksidan på tidningen Okej. Morsan hade väl hjälpt till innan, fast det kanske inte var den. Det var nog Ellos skivor och band eller någonting. För jag hade Creatures of the Night, Let Me Rock You och Frida, tror jag, Something's Going On. Eller var det Agneta Fältskog, Wrap Your Arms Around Me. I alla fall, det var tre kassetter för något pris. Så de hade jag på kassett, de tre. Och sen så, men så hjälpte min farfar mig att beställa en skiva. Och då tog jag ju den med coolast omslag, som man ju gör. Jag hade aldrig hört Rock and Roll Over. Jag hade nog inte hört låtarna på den eller någonting. Var skulle jag ha hört dem? De är inte med på Kiss Killers, som jag hade hört. Och jag hade ju inte, jag gick inte och köpte skivor någonstans när jag var 6 eller 7 år. Vem gör det? Så att man var ju, fick ju snällt vänta på när släktingar vill hjälpa till. Och då ville farfar hjälpa till i alla fall. Så vi beställde Rock and Roll Over och den kom hem. Jag kan fortfarande minnas när vi gick med paketen uppe vid Sofieberg, där min farmor och farfar bodde i Helsingborg. Och sen öppnade jag paketen och så såg jag omslaget. Omslaget hade jag ju sett i miniatyrformat på den baksidan av Okej. Men det är ett fruktansvärt slående omslag, måste jag säga. Det är Michael Doré som är konstnär och har verkligen lyckats i mitt tycke. Och länge så tänkte jag att det här är den kiss-tatuering jag ska göra när jag ska göra en kiss-tatuering. Nu blev det inte så, världen gick framåt och jag fick andra idéer och nu är det andra kistmotiv som pryder min kropp. Men det är ju, måste ju vara en av de vanligaste tatueringarna fortfarande. Det är väldigt många som har den här vansinnigt snygga fyran av ansikte och så lite snygga eldslågor och änglavingar. Gräs ifrån katten, ja, om ni bara visste hur rätt ni hade. Och så lite rymd med Ace där såklart. Och sen namnet då, Rock and Roll Over. Ja, jag fattar ju inte riktigt de rent sexuella anspelningarna när jag var 7. Jag tror faktiskt inte jag fattade dem när jag var 12 heller. Så det för mig så har skivan alltid hetat Rock and Roll, komma over. Som att rock and roll och så din tur, eller rock and roll slut. Lite sådär som man, ni vet, man använder walkie-talkies eller något sånt, kommunicerar. Det där att rock and roll over, alltså att det är snusk och sen går vi och lägger oss. Den svenska titeln på skivan för övrigt då, om man köpte den första utgåvan. Förlåt. Det slog mig aldrig att det kunde ha med något sånt att göra. Det finns ju sidor och böcker och sånt som handlar om sådär med fellyssningar och felbegripningar och så vidare. En vacker dag så kanske jag gör en podd om vad Kiss egentligen sjöng om för en 7-åring 1984. Ja, om ni bara visste vilka analyser jag har gjort med min knapphändiga engelska kunskap och hur lite sex Kiss egentligen har sjungit om. Man kan skratta gott åt japanska The Elder och Ställ hästen där borta och sånt, men det är nästan ingenting i jämförelse med vad en skånsk förstekladdare fick till att visa låtar handla om. Kanske ett avsnitt på det. Men då måste jag sätta mig ner och komma ihåg en massa skit. Och det vill vi ju inte egentligen. Vissa grejer ska ju begravas i dunklets dolda vrår. När jag satte igång Rock and Roll Over där så var det ju I Want You som var första låten. Och det kan ju vara ett fake minne. Hur ska jag veta det nu då efter 37 år? Men jag kan fortfarande förnimma känslan, eftersom jag fortfarande blev lycklig av att höra det där lugna introt och sen riffet och sen en låt som bara drar igång. Det lustiga är, jag kan genom att jag fortfarande anser mig förnimma känslan av den tiden, så kan jag fortfarande förnimma besvikelsen av när de körde den på just Hot in the Shade-turnén. För jag älskar verkligen I Want You och jag tycker det var coolt att de tog fram den. Och jag tycker det är coolt att loggan kommer upp när Sphinxen har gått ner och så vidare. Men de spelar ju introt fel. Det är ju G, D, E-moll eller vad det är. Och de lägger till, istället för att bara Paul kör riffet så kör ju Bruce en grej där också. Och det låter snyggt som Sören, men det låter ju inte som I Want You. Ja, jag vet inte riktigt. Men så var det ju med mycket på den tiden. Man hade tagit låtarna och anpassat dem till sin tid. Och det är ju rätt, det egentligen. 90 var ju första gången Kiss började bli en riktig nostalgiakt. Men nej, jag vet inte. Jag gillar inte det introt de körde där. Jag vill ha det som det. Jag vill ha bara Paul på introt. Och jag vill ha helt vanliga G-et och så D-et och så E-mollet. Och så C-et och så D-et. Och så, ja. Det vill jag ha. Men sen kommer ju låten igång 90 år. Då är det ju bra igen. Det är inget då. Jag behöver inte vara sitta och vara ledsna för det, såklart. Rock and roll over. Kommer efter Destroyer och innan Love Gun. Vilken trojka ändå. Tre ganska olika skivor. De som ligger närmast i sound är ju såklart Love Gun och Rock and roll over. Men det hör ju till saken att Rock and roll over-låtarna började filas på redan tidigt 75. Och vi får väl börja där någonstans. Precis som med Destroyer så får vi börja Rock and roll over-historien i augusti 75. Och den här klassiska J.R. Smalling-tapen som vi har pratat om tidigare. Kiss gick in i studio. De skulle använda sig av Bob Ezrin som producent. Så de hade några veckor ledigt efter mellan turnéerna på sommaren. Så under tiden de höll på att spela in Kiss Alive i studio, som de gjorde till stor del, så bokade de 2 dagar på Magna Graphic Studios, en liten billig skitstudio nere på södra Manhattan, eller skitstudio, men det var ju ingen, det var ju inte Record eller Electric Lady eller Record Plant eller något sånt. Så in i studio på Magna Graphic med Paul och Gene och deras låtar, och Peter var väl inte där alls, och Ace var där en av dagarna. Så där är lite Ace-riff på ett par av låtarna. Men 15 låtar spelades in för att visa Bob Ezrin, så här bra är vi, och nu jäklar tar det fart. Och så hörde Bob Ezrin låtarna och så sa han, vad i helvete är det här för någonting? Jag kan inte jobba med sånt här. Och sen så gjorde han en egen skiva med Kiss som bakgrundsmusiker. Det tackar vi honom för den skivan blev bra. Men när skivan kom ut, när Destroyer kom ut, så tyckte inte Kiss om den. Det är först när de började sälja och när de fick en hit som de egentligen inte ville ha. Eller ja, Peter ville ju ha den, men de andra tre ville ju absolut inte ha Beth som en hit, såklart. Det var ju då den började bli bra för dem. Eftersom bra musik har ju bara med försäljningssiffror att göra. Det vet vi, det är ju ett erkänt faktum. Då blev skivan bra i deras ögon. Men i de första intervjuerna på våren 76 så säger de ju hela tiden att nej, nästa skiva ska vi tillbaka till riktig rock'n'roll. Det här blev något symfoniskt skit som vi inte kan stå bakom. Där har vi den bästa what ifen med Kiss överhuvudtaget. Om The Elder hade blivit en multimiljonsäljare. Tänk så många gånger vi hade fått höra War Without Heroes och The Oath. Och kanske någon till. I på turnéerna genom åren. På Crazy Nights-turnén så hade de avslutat giget med I. För den blev ju en så stor hit. Om skivan hade sålt bra, då hade de tyckt den var bra. Det är lustigt. Ja. Strunt i det. Vi är tillbaka till augusti 75. Och framförallt 3 eller 8. Jag vet inte hur många av oss som har tillgång. Den här tejpen var ju sån hemlighet i många år. Och sen så kom Kissboxen. Släppte ut ett par låtar från den. Och påstod att Peter spelade trummor på Don't You Hesitate. Och sånt. Så då stämde ju J.R. Smalling Kiss. För han visste ju att det var han som spelade. Och sådär. Så fick han ju. De lyckades då settle out of court som det heter, så han fick en massa pengar och så bad de väl om ursäkt att de hade ljugit, men de har ju aldrig rättat det, de har ju aldrig sagt att nej, vi hittade bara på att Don't You Hesitate har hela Kissbandet på demo, utan han har aldrig fått någon upprättelse så sett. Tycker jag är lite fult egentligen. Men in och spela in några låtar, och den här tejpen läckte ut för ett tag sedan, så ni kan säkert hitta de här låtarna. För det är framförallt 3 låtar som är riktigt roliga att lyssna på. Man måste ju då tänka att de är inspelade i augusti 75. Alltså det är då ett halvår innan Destroyer spelades in, eller 4 månader. Och 1 år och 2 månader innan de spelade in Rock'n'Roll Over. Då är det en låt som heter Bad Bad Lovin'. Är att förknippa med Bad Bad Lovin' från året efter, eller 77 till och med. Gene har ju alltid haft en förkärlek till att recycla sina egna grejer. På den här J.R. Smalling-tapen är det 2 låtar som heter Mad Dog och som har en refräng som är Mad Dog. Det är precis som att, ja men det är en bra titel, jag vet inte vad jag ska göra med den, så jag gör låtar som verkar passa. Men just denna Bad Bad Lovin' är då ursprunget till Calling Dr. Love. Och det är ju lite roligt. kan man ju tycka. Sen har vi en låt som heter Rock and Rolls Royce som även skulle återkomma något år senare, eller några månader senare, som blev Love 'em and Leave 'em. Och sen har vi en låt som heter I Don't Want Your Romance som till stor del är grunden till Ladies Room. Utöver den här J.R. Smalling-tapen så har vi en Gene Simmons acetate på typ 5 låtar. Jag ska titta här så att det blir ordentligt och korrekt nu innan vi ljuger för det. 5 stycken låtar som Gene spelade in antagligen tidigt 76. Burning Up With Fever, en av de 700 versionerna. Riffet Daily Planet som han tjatade med ända fram till 90-talet som ingen har gjort något med. Men framförallt en låt som heter High and Low. Och den är också speciell för texten i High and Low är delvis Calling Dr. Love. Och ett av riffen efter refrängerna, det är Take Me. Så Take Me är ju Pauls låt. Men riffet, en pyttedel av riffet skrevs av Gene flera månader innan. Och utöver den här acetaten som då ska vara tidigt 76 så har vi faktiskt en lite småhemlig tape från 75-76 med lite blandade Gene-demos. Det är ju så att Gene har ju alltid varit glad för att sitta och spela in och det har läckt ut på ett sätt eller annat. För han har spridit detta. Han har försökt sälja låtar till andra, han har försökt sälja låtar till sig själv och han vill bara sprida sin musik på ett sätt som inte alltid har varit helt fördelaktigt för bandet såklart. Men det betyder också att medan vi inte har en endast Paul Stanley-demo från hela 70-talet så har vi ändå över 1,5 timme Gene Simmons. Förutom då allt som kom i Gene Simmons val så hade vi över 1,5 timme från 75 till 79, 78 i alla fall. Och det ska vi ju tacka honom för all musik är ju mycket, mycket bättre än all inte-musik. Att sitta och bedöma om låtar är bra eller ej när det gäller demos, det är ju helt ovillkommande för man vill ju hellre höra dem än inte. För att om man inte vill höra dem då ska man ju bara låta bli, men om man vill höra dem så kan man ju lära sig någonting. Till exempel att på den här demotapen då som är också, den är efter J.R. Smalling-tapen i augusti, men den är innan Destroyer eller Rock'n'Roll Over. För här har vi återkommande låtar, See You In Your Dreams är med, och den kommer med på Rock'n'Roll Over sen. True Confessions och Man of a Thousand Faces och See You Tonight. Ja, det kom ju på Gene soloskiva 78. See You Tonight är dessutom en riktigt, riktigt gammal låt från långt innan Kiss. Och sen här 3 låtar. I Don't Want Your Romance. Ja, men det är samma som på J.R. Smalling-tapen fast lite annorlunda version bara. Så det är fortfarande Ladies Room. Sen har vi då Rock'n'Rolls Royce. Nu blir det fräckt. För då har vi en annan version av Rock'n'Rolls Royce än den som var från augusti 75. Det vill säga Love 'em and Leave 'em. Men introriffet är Rockin' in the USA som kom som sista låt, näst sista låt eller vad det är, eller andra låt på sista sidan på Live 2. Det är jätteroligt att han har blandat ihop, för det är ju det, Gene är ju en jävla Frankenstein hela tiden. Han skriver låtar och det som blir över, ja det blir en ny låt till nästa skiva eller nästa skiva, eller om 30 år så hittar vi ett riff, det där var ett kul riff, har jag inte använt det, nej men då gör vi någonting med det. Han är vår egen Per Gessle. Man kan inte komma ifrån det. Det är många som inte gillar Per Gessle. Jag är inte en av dem, för jag högaktar honom. Och är väldigt lycklig över att han existerar. Och Gene är lite i det samma folla. Det här med musik, det är viktigt att det ska komma ut. Och sen är det en tredje låt, Howling for Your Love. Och den har egentligen ingen med Rock'n'Roll Over att göra. Men jag nämner den för att lyssna igenom alla de här låtarna igår. Lite så här research till podden. Hör och häpna. Och den är så vansinnigt rolig och riktigt usel. Eller inte usel, det är den inte. Men den är inte bra. Så att, om ni får tillfälle att leta upp Howling for Your Love med Gene Simmons demo från 75-76 där, så kan ni låta 5 minuter av ert liv bara, eller 2,5 bara försvinna sådär ut i etern. Så där har vi en hel hög med Gene-låtar är redan färdiga. Eller de är ju inte färdiga. Det ska vi vara riktigt, riktigt klara över. När jag säger då att Rock'n'Rolls Royce i augusti 75 är Love 'em and Leave 'em, så är det merpartens delparten. Ni hör själv om ni lyssnar, när ni lyssnar, att där har vi den, där kom den textraden. Det är samma på tejpen, så är det då de här Mad-dagarna och där är en annan Bad Bad Lovin som då blev Flaming Youthar och de blev Sweet Painar och allt. Alltså ett riff här, en vers där, ett rad där. Lite pussel som de lägger hela tiden för att skapa bra låtar. Det var ju sånt man inte visste när man sen lyssnade på Rock'n'Roll Over. Så hörde man 10 låtar så tänkte man, gud vad de skriver bra låtar direkt. Ja, Eller så tog det ett år och två månader innan vissa föll på plats. Och där ska vi ju inte glömma då. Det är ju därför vi har låtar som Two Timer och ja, i viss mån Ladies in Waiting och Coming Home på Heart of the Hell och sånt. Det där är ju låtar som skrevs retans fort. Eftersom, ja, ni ska in i studio nu, vi har inga låtar, det bryr inte vi oss om. Då får ni skriva dem när ni är i studio och så gör de det. Och när de då inte får ett år och två månader på sig så är de inte så färdiga. Där är ju inte ens något gitarrsolo på Rock'n'Roll All Night, på Dressed to Kill och Two Timer är ju bara märklig. Jag älskar den, men det är ju verkligen en Gene Simmons-demo som efter ett år kunde blivit en riktig dunderklassiker liksom. Så är det när man får brott och ingen vill vara med. Nåväl. Om vi då hoppar fram lite grann. Så vi pratade om det där med Destroyer och att på våren 76 så var det ingen som tyckte den var så himla bra. Eller jo, många tyckte den var bra men inte Kiss. Och så blev Beth den där osannolika hitten. Men de spelar ju inte Beth på Destroyer-turnén. Destroyer-turnén började ja, och april 76 var de i Kanada. Då började de spela Destroyer-låtar. De hade redan spelat någon i mars i USA. Men den riktiga Destroyer-turnén med Destroyer-dräkterna och Destroyer-scenen började i juli, den 3 juli 76 i Norfolk, Virginia. Och där en stor förändring hade skett där. Och nästa skulle komma bara ett par månader senare. Den stora förändringen som hade skett där var att företagskiss hade börjat tränga igenom. Att det var dags att inte vara så rowdy längre. Det var dags att inte vara garagebandet. Jag har sagt det här många gånger och många perioder, men det är för att med Kiss så finns det en linje att följa hela tiden när man slipar, man finslipar, man förändrar, förbättrar eller försämrar beroende på vem man är. Och den stora förändringen mellan Europa-turnén 76 och USA-turnén 76 var att man kickade en del av roadcrewet. Alltså de som hade låst in folk, managers i lådor och de som hade bränt händerna av sig och det ena med det tredje. Sånt folk behöver vi inte längre i företaget Kiss. Nu behöver vi mer professionellt anställda. De lät några vara kvar, Rick Monroe bland annat som var ljuskillen va? Tror jag. Han fick vara kvar och Destroyer-turnén som ju hade den sämsta ljusriggen som Kiss någonsin har haft. För att de hade inga frontlights på den turnén. De hade alltså inga ljus framifrån scenen. De hade stora torn på scenen. Skitsnygga sådana här, nästan vakttorn. Det stod Danger, High Voltage och det såg coolt ut. Och sen när de började repas, bara, vänta. Vi har lagt hur mycket pengar som helst på scenen. Ingen kan se scenen. Så de kuskar runt där, förbättrade lite grann under turnéns gång. Men det är väldigt slående hur ovisuell Destroyer-scenen blev. Trots att det borde vara den mest visuella scenen någon någonsin hade haft. Och detta fick man ju förbättra till turnén år, eller några månader efter. Men det var det som hände i företaget Kiss. Det var att man började slipa på hur framtoningen ska vara. Jag har en extremt tydlig grej kring detta som jag tänkte vi tar mot slutet sen. Men vi ger oss in i skivinspelningen då. Destroyer-turnén varade från 3 juli till 12 september. Då spelade Kiss i Springfield på Civic Center. En väldigt avslagen turnéavslutning. För de hade ändå spelat på Brave Stadium i Atlanta. De har spelat Anaheim såklart och Roosevelt Stadium. Alltså stora stadiums. Det är första gången Kiss har fått såna publiksiffror. Så siffrorna var ju inte jättehöga. De var ganska höga men inte jättehöga ibland. Men det var första gången de spelade på stadiums. Och det blev också den sista på ganska länge. Man tror ju gärna att 74-75 att det var stort och sådär, men det är nej, absolut inte. Knappt 77-78 heller för den delen, och framförallt inte 79 och framåt. Men myten är bättre än verkligheten, som vi brukar säga när vi pratar om lastbilschaufförer i Gällivare. Och så det var en avslagen. Springfield Civic Center tar ju bara 12 000 eller någonting. Och det hör man, tycker jag, på inspelningen från det giget, för det finns inte jättemycket Destroyer. Det finns en del Destroyer. Vi har Pro-shoten ifrån Jersey nu som precis har läckt ut komplett i bästa möjliga kvalitet 10 juli 76. Ligger på en YouTube-kanal, inte alls långt ifrån dig om du vill titta på den. Vi har Anaheim såklart, vi har Houston som ju då finns två delar av hela giget, finns inte för att man saknar några låtar i mitten och de är inte bevarade. Och på Houston-giget är det väldigt uppenbart att det här med ljus saknas. Men det är stora gig och viktiga gig för bandet, men så avslutas turnén. Lite som med Reunion Kiss faktiskt 97. Hade de varit riktigt smarta där så skulle ju de sista gigen på sommarturnén 97 varit Stockholm. Två utsålda jättestadion-gig för den tiden. Det var jättestort att Kiss spela två kvällar på stadion. Istället så åkte de till Finsbury Park i England, fick minska ner scenen rejält. De fick ju knappt plats, liksom allt de skulle ha i jättetunt i liten scen. 5 juli och som är lite skitförband, Skunk Anansie och annat mög. Som var någon slags festival. Så det var verkligen en sån... De kunde sluta, de började på Tiger Stadium, de kunde sluta på Tiger Stadium. Nej, de slutade på Finsbury Park. Astråkig konsert. Som man faktiskt märker, det är ingen höjdare från Reunion-turnén. Och det är lite den känslan jag får av tejpen, det var det jag ville komma till. Det var lite den känslan jag får av tejpen i Springfield 76, 12 september. Hyggligt ljud och sådär, men ett band som, ja, det är bra nu med detta. Nu vill vi in och spela in en ny skiva, för de här låtarna funkar inte live. Och det är ju fräckt. Att de tyckte att de skulle bli rockmusiker igen då. Det hände ju bara en liten ytterpytter grej hände där. De fick en hit. Och genast blev världen helt annorlunda för dem. För hitten var ju inte Flaming Youth, Detroit Rock City eller ens God of Thunder. Hitten var Beth. Och jag tror, om jag ska vara riktigt ärlig, så tror jag att det är den största... Det är nog det bästa som kunde hända bandet och det sämsta som kunde hända bandet. För det första var det ingen Paul och Gene-komposition, utan det var en skitgrej som Peter Criss och hans knarkpolare hade knarkat ihop 6 år tidigare. Som man antagligen till nöds lät Bob Ezrin pilla med. Och som han ju då skapade en väldigt vacker ballad av. Men det är Bob Ezrin som har skapat den. Peter Criss hade ju ingenting med det att göra. Mer än att han sjöng och att han hade någon slags 2% i grund i det. Men hela här skapelsen är ju Bob Ezrin liksom. Det är tveklöst. Och så blir det hitten. Där har de suttit och knåpat, alltså en låt som Detroit Rock City. Men den har ju ingen refräng liksom. Och den tilltalar inte tjejer. Och den tilltalar inte barn. Och den tilltalade, ja... Knappt faktiskt de riktiga hardcore Kiss-fansen, för Kiss tappar ju ganska många fans på Destroyer-turnén. Det är ju väl värt att tänka på för alla som då hoppar av 79 eller som hoppar av 83 när sminket gick av eller hoppar av 88. Alltså det hoppade av fans redan 76 för att Destroyer var ju en jävla commercial sellout. Liksom. Det hade ju ingenting med de tre hårda plattorna att göra. Eftersom Destroyer nu då anses vara The Magnificent Octopus som Kiss har gjort någonsin. Det är värt att tänka på att det var en vattendelare. Men så fick de en hit. Och när man får en hit så förväntas man få fler hits. Och framförallt förväntas man spela sådana låtar live. Och allt det där är ju problem för Kiss som dels är helt oförmögna att skriva hits. Alltså, och nu menar jag då inte oförmögna att skriva bra låtar, för då hade jag inte lyssnat på dem. Men de är oförmögna att skriva låtar som säljer 40 miljoner som en singel. Det får man säga, det har de aldrig gjort. Närmast de kom var väl I Was Made For Loving You, men det är nu också bara den enda låten någonsin som har kommit upp i den här The Eagles, The Beatles, Fleetwood Mac... Ja. Och nej, Kiss har aldrig varit där uppe och rotat. Aldrig någonsin. Nåväl. In i studio ska vi. 12 september är turnén slut. 28 september åker vi till Nanuet i norra New York. Och tar in på en liten teater som heter Star Theater. Tisdagen den 28 september så åker crewet dit och börjar sätta upp. För att fånga då livekänsla, för att fånga riktig rock'n'roll igen. Inga jävla symfoniorkestrar och barn som skrämmer livet ur en och annat skit. Så ska vi ha ett band som spelar rockmusik igen. Så crewet åker upp, sätter trummorna på scenen på teatern. Scenen är in the round, så att de är verkligen i mitten av en liten teater. Som är helt nedgången och ruffig och extremt billig. Under tiden så använder man omklädningsrummen för teatern under scenen till bas och gitarr. Och här byggs grunden för Rock and Roll Over. Man kan inte se varandra. Om Gene sitter i ett rum och spelar bas och Paul och Ace i ett annat spelar gitarr och Peter sitter uppe på scenen och spelar trummor, så kan man inte se varandra. Och framförallt kan man inte se mixerbordet och mixersnubbarna som är någon annanstans. Så att de hade ett fiffigt litet internkamerasystem som, var det Corky Stacey? En av ingenjörerna hade någon form av kamerasystem. Jag tror det kan ha varit Corky Stacey's grej. Kan ha varit någon av de andra också. Som möjliggjorde att man kunde se varandra. Och det, tänk om någon bara hade satt i ett video. Ja, någon slags bevarande grej och spelat in detta. Det gjordes inte. Det här är efterfrågat. Vi ska vara väldigt tacksamma att Corky Stacey just han förde dagbok. Vilka låtar spelades in när och så vidare. Vilket är helt fantastiskt. Så man kan nästan följa dag för dag. Jag har inte riktigt tagit alla papporna, men de flesta. Och det är ju vansinnigt roligt att bara se hur en skiva växer fram. Och han har sagt själv, vi skulle ju spelat in någonting, men det gjorde vi aldrig. Och det är så himla synd, kan jag tycka idag. Det hade varit ett fräckt dokument, Kiss i studion 76. Men vi har nästan ingen Kiss i studion-film överhuvudtaget. Någonsin. Och det är mer än att de säkert har filmat själva och så, men det har ju aldrig läckt ut, för det är ju egna filmer. Nåväl. 28 september så... Nej, jag åkte dem inte dit, 26. Jag ska bara titta mina papper här. Jag skrev ju faktiskt ner detta. Jo, titta. 25 september åkte de dit. 28 september började de spela in. Nu ska vi ha rätt här, så anteckna nu och ta fram papper och penna. Jag väntar. Jo, som sagt. 25 september åkte crewet dit och 28 september kom Kiss dit och började spela in. Då är det så här, för några år sedan så läckte det ut en liten tape på 3 låtar som är helt outstanding, för den är inspelad. De hade ju inte på de 16 dagarna mellan turnéerna, eller mellan turnén och inspelningen av skivan, så gjorde de ju inga demos, för att de var de faktiskt lite lediga efter att på turné i flera månader igen. Men av någon anledning så spelar man in lite outtakes precis i början av inspelningarna. Jag vet inte vilken av dagarna det är, men det finns 3 låtar. Den ena låten är See You In My Dreams, står det på tejpen. Och det är uppenbart att det är från inspelningarna i Nanuet, eftersom det är rätt trumljud och allting. Jag tror det är run-throughs, bara för att... Sådär, vi spelar igenom låten, för det är lite spelfel och lite plonk och sådär. Sen har vi en version av Take Me, den är mycket långsammare än den som kom på skivan. Och den har inte alls samma trumspel. Någon hörde väl denna eller sådär, de tog väl hem detta som en liten sån listening chufräs. Och bestämde sig för att vi får nog öka tempot och kan du spela lite mer 16-delar på hi-hatten och lite sådär. Och sen har vi då det roligaste av allt, det som vissa då kallar det för... Baby Driver-demo där Gene sjunger. Det är ju inte så att den låten var tänkt för Gene överhuvudtaget. Utan om man lyssnar på vad han faktiskt sjunger, så är det att han guidar Peter i hur låten går. Så det är en run-through där det är bas och gitarr och trummor och sång. Och jag gissar att de spelar in trummorna. Men att detta inte blev huvudtagningen. För Gene sjunger i viss, han har väl texten lite framför sig kanske, men han instruerar Peter också under tiden han sjunger. And here comes the bridge, eller lite sådär. För är det något vi har lärt oss genom åren, så är det ju att Peter inte är så tight i studio. Att han inte är, vad ska man säga, han var ju en live-trummis på den tiden. Studiotrummor för honom, det var ju förknippat med dödsångest, och Kenny Kerner och Richie Wise har ju berättat, eller Kenny Kerner pratade jag med, han berättade ju att Peter hade ju extremt svårt att hålla takten och tempot svaja som Sören och så, och Bob Ezrin gjorde ju en egen metronom till just Peter där han står och slår på en koklocka eller en låda eller vad det var, för att Peter ska hålla takten när de spelar in trummorna till Destroyer. till Rock'n'Roll Over hade de ingen Bob Ezrin, och de valde att spela in i en live setting för att bland annat Peter skulle känna sig lite mer bekväm. Och det lyckades de med. För på de här två första dagarna så sätter de i princip alla trummorna. Vilket ju föranleder mig att tro att den här Take Me-varianten är från den 28:e där någonstans. Och att man, nej, vi får göra någonting med det. För trummorna är ju annorlunda på original eller på studioversionen sen skivversionen. Men två dagar tog det att sätta trummorna 28 och 29 september. Och sen börjas själva resten av grunderna att läggas. De har glömt en liten grej. Och det kommer vi till om några dagar här. Men 30 september spelar de in delar av Mr. Speed. Och den här magiska mytomspunna dräpan som heter Queen for a Day. Gene hade skrivit en låt som Ace skulle sjunga. Och redan i Kiss Forever är det väl det här okej-spektaklet i fyra delar från 30 år sedan, så nämndes väl den låten. Att det fanns en låt som var påtänkt Rock'n'Roll Over som spelades in men aldrig släpptes med Ace på sång. Hans första låt blev därför Shock Me på Love Gun-skivan. Men det har ju aldrig läckt ut någon direkt stor. Låten har aldrig läckt ut. Gene har, och så frågar man Kiss, ja, vi spelar in, säger de vecka 1. Vecka 2 säger de, nej, vi spelar aldrig in den. Vecka 3 säger de, vilken låt är det? Vecka 4 säger de, 1980s Ladies är väl från den tiden också. Ingen vet ju i det bandet, de bara levde en karriär. Men i de här papperna vi har hittat nu så finns det då i alla fall att Mr. Speed och Queen for a Day arbetades på den 30 september, och dagen efter, den 1 oktober, så spelade man in Basic Tracks för Queen for a Day och Baby Driver. Sen fortsatte det så. 2 oktober, Calling Dr. Love. 3 oktober, delar av olika låtar. 4 oktober, I Want You. Jag kör vidare här, ni får anteckna efterhand om ni vill. 5 oktober, I Want You fortsatte. 6 oktober, mer Basic Tracks. Basic Tracks är alltså gitarr, bas och så vidare. Testa sig fram lite vad som funkar och inte funkar. 10 oktober, Hard Luck Woman, och en låt till som inte går att läsa. Och sen 11 oktober, alltså det här, fattar nu är det riktigt här. 11 oktober så är det sista dagen i Nanuet. Då har de varit där i 2 veckor. Crewet har varit där 3 dagar mer, men Kiss kom dit 28, så det är ju 11 plus 2 dagar, 13 dagar, 2 veckor. Så på den tiden satte de grunderna. De satte trummor, bas och kompgitarr. Så hade de glömt en liten, liten detalj, och det är att det där med sång ska ju in. Och gitarrsolo och smågrejer. Så vi behöver handklapp, vi behöver en koklocka, vi behöver lite av varje. Det kom de på någonstans mittsyns, så de fick leta runt och hittade då till slut Record Plant som var ledigt. Det var någon annan artist som skulle spela in där just då, men de flyttade den till en annan del av Record Plant, så Kiss fick en hel våning för sig själva. Våning 10, tyckte jag läste någonstans. Och så från och med 12 oktober så hoppade de in och började sjunga och började lägga lite gitarrsolo och så vidare. Och sen så fortsatte man med spela in, mixa. 16 oktober så jobbade de på I Want You. 17 oktober så sjöng Peter in Baby Driver. Och då mixade man I Want You första gången också. Sen var det så här, och nu händer det skitmycket här på extremt kort tid. Den 18 oktober så flög Kiss till LA för att spela in The Paul Lundy Show. Den här humorshowen där de skulle spela 3 låtar och dessutom var lite med i någon sketch. Och under den tiden så mixade Corky Stasiak och Eddie Kramer skivan, som ju i princip var klar. Och så var Kiss i LA, och 19-20 eller 20-21 spelade de in Paul Lundy Show, sen flög de tillbaka. Och under ett dygn, den 23-24 oktober, så mixades skivan färdigt. De fick hoppa mellan studios därför att, ja, men denna studion är ledig nu, då mixar vi här. Och shit, nu kommer de, ska vara här, ja, då får vi hoppa över i en annan studio i 4 timmar. Och Kiss var med i stundtals, framförallt Paul och Genie, sa jag. Men det var mest Eddie och Corky. Och den 24 oktober var skivan färdigmixad. Och den 1 november var den pressad. Tänk lite på det. Ta 2 sekunder och tänk på att de gick av turnén 12 september. De började spela in Rock and Roll 28 september. En månad och 3 dagar senare så är skivan färdigmixad och pressad. Det är värt att fundera lite på. Det finns en dokumentär med Metallica som heter A Year and a Half in the Life of Metallica. För att det tog så lång tid för dem att spela in svarta plattan väl. Om jag har fattat den dokumentären rätt. 1,5 år för att skriva den skivan. Ja. Eller skriva och spela in. Nu är det en av världens mest säljande skivor och så, men det är ju nog inte tack vare Don't Tread on Me och Through the Never, skulle jag gissa. Det är nog inte de låtarna som gemene man vill höra allt som oftast på turnéerna. Det är lustigt det där. Förr så försökte man spela in fort för att spara tid, men sen när det blev lite coolt så skulle det ta lång tid att spela in skivor. Då är det något bra att det tar lång tid. Och nu ska jag inte dissa Metallica, jag gillar svarta plattan. Och det är ju sista plattan jag gillar med dem. Men det är många band som har lagt en prestige i att det tog 9 månader att spela in den här skivan. Gudars skymning så bra den blev. Och så tänker man på första Black Sabbath som är en dags inspelning, en dags mix typ. Och ingenting är bättre. Ja, det kan man fundera på. Och det gör jag ofta. Med glädje och lite förvåning. Nu händer det en grej. Det är slutet av oktober. Jag tror det är den 29 oktober, va? Jo, det är det väl. Då visas Kiss på TV. Television, alltså sån här fyrkantig burk med rörliga bilder och ljud. I den här Paul Lundy Show. Halloween special. Där de spelar 3 låtar. Detroit Rock City, nedkortad version. Beth, typ. Ja, och King of the Night Time World, nedkortad version. Det som händer då, som så många gånger för med andra band, det är att folk tittar. Och för första gången så tilltalas barn av Kiss. Så det är det som händer, att vi har dels Beth som har blivit en hit och det är mycket tack vare kvinnlig fägring. Eftersom det inte är hardcore Kiss-fansen som gillar den låten så är det någon annan. Och ballader var tydligen någonting som tilltalade tjejerna. Eller tilltalade killarna för att de trodde de kunde använda det för att få tjejer i säng. Allt det där får ni läsa om i andra böcker. Men de fick en balladhit och de syntes på TV med lite fräck show. Och med lite Margaret Hamilton från Wizard of Oz och lite humor. Och då nådde de ytterligare en publik som bestod av barn. Och Paul Stanley säger redan en vecka in på Rock and Roll-turnén att han hade märkt en förändring i demografin. När de spelar i Memphis den 2 december så blir han intervjuad och då säger han att ja, det har börjat komma barn till konserterna. Och vi ska inte underskatta TVs genomslagskraft, såklart. Plus att tiden hade gått, alltså. Jag förstår ju att Destroyer kan faktiskt skulle hela som helhet skulle kunna tilltalas av barn, unga på ett annat sätt än vad Hotter Than Hell skulle göra. Det förstår jag för att den har en mer allmängiltig ljudbild. Låtarna är lite, de är snällhårda. Där är ingen two-timer. Det farligaste där är ju egentligen Sweet Pain, men det är ju ingen som lyssnar på texterna vad gäller det bandet. Men låtar som Shout It Out Loud, Flaming Youth, King of the Nighttime World. Ja, det är väl kanske God of Thunder, men det är ju lite läskigt. Det är ju kulläskigt, det är blodläskigt, skräckfilmsläskigt. Alla ni som är lite äldre, ni var väl med den där sommaren 1973 eller 77 i Sverige när tv-serien Thriller gick. Som var en timmes rätt taffliga avsnitt. Av en tv-serie som heter Thriller. Och min morsa har i alla år hänvisat till Det som hon har trott var en långfilm, Mannen med tennisskorna, kallar hon och min morbror den. För någon har sett ett mord ske och han är i byggnaden där hon är också. Man får bara se skorna hela tiden. Och den präglade dem så hårt. De tyckte det var så vansinnigt otäckt. Jag tror det var 77, men jag är lite osäker. Ni vet säkert, ni som är äldre. Och det var ingen film, det var en tv-seriesavsnitt, 55 minuter. Och det ser verkligen hemgjort ut idag, jag har kollat det. Men för dem var det så läskigt det kunde bli. Likadant när SVT hade någon slags sån här, vi ska visa gamla skräckfilmer, det var väl 73. De visade Varulven och Dracula och Mumien, de här gamla klassiska Universal på SVT. Och det sändes sent på natten för att barnen inte skulle sitta upp och titta, för de var ju så fruktansvärt otäcka. De var ju inspelade på 30-talet och det vet man ju hur otäckt det var. Barn satt ju naturligtvis upp och tittade och det börjades rapporteras att folk hade sett varulvar i typ Ystad, Trelleborgsområdet den sommaren. Det är ju helt... Alltså masspsykoser är ju roliga, det får man ju säga. Ni kommer väl ihåg clownhysterin för några år sedan. Någon hade någonstans i ett missriktat infall av humor klätt ut sig till clown och skrämt någon. Helt plötsligt såg folk clowner överallt i hela Sverige. Poliser fick gå ut och patrullera, fast det gjorde de ju inte. Människor gick ut och patrullera, fast det gjorde de inte. Allt det där var ju bara, allt var bara fake. Ja, säger någon, men jag såg en clown och sådär. Absolut, det gjorde du kanske. Men det fanns ingen clownhysteri, för allt det där var bara fake. Så himla roligt. Och i alla fall, det var det jag kunde... Det blir ett litet stickspår där som ni kan använda till någon form av popkulturell forskning. Att det sitter skåningar och påstår grejer på internet. Allt det där, i alla fall vi har kommit till att Gene Simmons, God of Thunder och Blod 76. Det var ju läskigt på lite mysläskigt sätt. Och mysläskigt är alltid bra när man vill få barn att köpa någonting. För de gillar skelett och de gillar lite blod och de gillar, vill ju inte ha sån penetrerande ingångshål av kulor och huvud. Jo, jag ville ha huvud som sprängdes också i sig. Men de ville ha mysläskigt och Kiss var mysläskiga. Det var inte Kiss intention att vara mysläskiga, men de var det i alla fall. Eller de blev det. Därför att företaget Kiss, Glickman och Marx i bakgrunden, börjar fatta att vi ska nog göra dem lite mer allmängiltiga så vi kan sälja lite mer. Och det tog sig till sin spets när det kom dockor och sovsäckar, men här var det inte riktigt färdigt än. Men andan fanns där. Och sommaren 76 efter Destroyer-turnén så fick Rick Monroe, det var väl sista original crewmedlemmen, fick han också focken. Han hade också sett det här att ljusriggen var feldesignad på Destroyer och gick in till kontoret och ja, men jag har en idé om hur vi kan göra nu till höstturnén här med Rock'n'Roll-turnén. Så sa de, vi kommer inte att använda din idé tyvärr och ja, tack för den här tiden. Och så stängde de dörren. Och så stod han där och undrade, vad fan händer nu? Fast han kan inte ha helt undrat vad fan händer nu, för ingen av de andra var ju kvar. Han måste ju ha sett att, vänta nu lite. Vi var fem innan, så nu var vi fyra och sen var vi bara jag. Det är nästan som man undrar om även jag får gå hem. Och så fick han det. Som sagt, det där får man tycka vad man vill om. Men det var helt i linje med var företaget var på väg. Början av november där släpps Rock'n'Roll Over. Omslaget vackert tecknat av Michael Doré. Som faktiskt gjorde en Wicked Lester-logga till bandet Wicked Lester för många år tidigare, som aldrig användes. Inte helt olikt, lite samma här sågtands, lite skarpa kanter-grejen. Han gjorde en version först med en annan Paul och en annan... Nu har jag inte den framför mig. Det är Paul som är annorlunda, han ser lite mjäkig ut. Jag ska ta den, leta upp den någonstans, den finns ju ute på internet bland folk. Jag ska leta upp den sketchen på Rock'n'Roll Over-omslaget och lägga ut som, ha det som sån här lite bilden till podden, tänkte jag. Det kan vara lite roligt. Det är alltid någon som reagerar och tror att jag har tecknat den själv. Sen har vi den här ökända Paul Stanley teardrop grejen som vissa då hävdar är en speciell utgåva, för att det finns ett omslag där det ser ut som att Paul Stanleys vänsteröga har en eller två blåa tårar från sig. Men det är en felprintning. Ingenting annat. Vissa hävdade att det var RCA Club utgåvan och det ena med det tredje, men det var någon som frågade Michael Doré och han sa, jag ser direkt, sa han, att den blåa platen har läckt Och om det skulle varit en teardrop, varför är det inte på båda sidor, menar han på liksom, och så vidare. Men han såg vad problemet var, att den blå, när man tydligen, jag kan inte det här med färger så himla bra, men man använder sig av grundfärger och det ena med tredje. Man pressar först en färg och sen en annan och sen en tredje och så. Och sen så när de använder den blåa så läckte den lite grann. Och det är det, men det ser ju fortfarande cool ut. Så det är ju en speciell printing någonstans. Något företag som har tryckt omslaget och sen så har prånglat ut dem ändå fast de blev lite feltryckta. Så att det är ju coolt. Jag hade gärna haft en sån här teardrop just för att den är mytomspunnen. Så att jag hade gärna letat upp en sån, men den betingar lite för högt pris. Men Michael Doré själv, alltså konstnären till verket, har ju själv sagt att jag målar aldrig någon teardrop, det där är en printing error. Sen får ju folk tycka och tro vad de vill, för det här med fakta brukar ju sällan stämma överens med vad folks känslor är. Och känslor är ju ändå det viktigaste vi har. För det är ju de man bygger politik och åsikter på, inte på fakta. Hur långt har vi kommit nu? En timme in. Ja, men då tar vi turnén också. Det här var ju roligt. Jag var fan länge sedan. Jag skulle som sagt kört detta i oktober, för då hade det varit någon slags jubileum. Men så har folk tyckt till nu och så bara, oh, ja, men det är roligt att prata om gammalt och länge sedan. Och så, hur mycket kan vi prata om? Ja, men vi tar allt. Om någon behöver en paus så, och gå och kissa eller fylla på kaffe. Ja, det är lite kvar. Så gör det nu, så jag väntar inte, utan då får ni trycka på paus nu och sen så får ni trycka på play sen när ni är färdiga. Men det ni gjorde, vad ni gjorde, det tänker inte jag lägga mig, och ni behöver inte skicka bilder på det. Usch, det vill jag inte se. Jag beroende på det, vad ni gjorde. Och fy för det, det var inte gott, det kaffet. Det var jonkigt. Ljummet, som man hade sagt i Norrtälje. Jonket, säger vi här, hemma hos mig idag. Om någon undrar förresten vad det är som, om, jag vet inte om det har hörts, jag kunde inte ha hörlurarna på idag när jag pratar. Jag brukar ha det för att det ska kännas lite mer officiellt, men idag kunde jag inte det för det är 30 grader varmt. Jag har New York 77, 18 februari på Blu-ray, ja, you wish, på USB-minnet som sitter i tvn. Så jag har haft det som bakgrund hela tiden för att skapa lite stämning och kul i poolen. Och det är den som kanske har surrat i bakgrunden hos er. Jag hoppas inte att den har surrat för mycket och att den har gått igenom så att Spotify stoppar den. Det är ju därför jag inte vill ha någon form av musik i podden. Det är för att jag vill inte hamna i trångmål med the powers that be någonstans. Turnén. Nu kommer vi till det som jag, nu för att du gillar företaget Kiss och studioinspelningar, men nu kommer vi till det som jag riktigt så brinner för och ja, nästan pillar mig där bak för. Dräkter fick de köra vidare på, scenen hade de ju redan lagt massa pengar på, även om den då inte riktigt funkade som de ville. Så vad de gjorde till hösten 76 var att de streamlinade sin scenshow. Gjorde den lite bättre. De tog bort de här stora ljustornen och skaffade en vanlig ljusrigg, alltså en sån som man bygger på golvet och hissar upp i taket. En helt vanlig ljusrigg. Wow, tänka sig. De behöll hela den här staden som rasar sönder i slutet. De behöll trädet, de behöll Jeans plattform, då att han går upp i tornet, eller man ska säga ruinen. Men inte hela. De lät inte hela vara kvar. De behöll lite grann av den. Samma Ace månlandskap lät de också vara kvar. Lite grann. Inte hela. Man fick se mer av högtalarna helt enkelt. De tog bort The God of Thunder Machine. Har vi pratat om den någon gång? Det är ju en stor cirkel i plåt. I metall. Som låter. Och som alstrar små blixtar. Som syntes väldigt, väldigt bra i filmen Frankenstein från 1930 länge sedan. Som syntes väldigt, väldigt, väldigt dåligt på Anaheim Stadium till exempel. Och alla andra Destroyer-gigs, därför att den var mest irriterande i bakgrunden och skapade ett surrande ljud. Så den är med på alla ritningar och sånt. Om man har lite gamla kontrakt, sådär, riders med ritningar, så ser man en bild och står där, The God of Thunder Machine. För den surrade i låten God of Thunder. Och den syntes i princip aldrig och gjorde ingen glad. Verkligen ingen. Men det var en kul idé på sådär skissstadiet. Lustigt egentligen. Så den tog de bort. Och Jeans stora sån här pelare, påle, den tog de bort. Alltså de gjorde det lite mer till en vanlig show. Men de behöll ändå som sagt stora element. Trumpodiet också, de gjorde ett vanligt trumpodiet till Peter. Lite mer, ja, silver och svart trumpodiet. Så fortfarande stort och så vidare. Men inte, ja, inte som innan. Fast annorlunda, fast direkt. Undrar om de förbättrar trapporna också. Nej, det gjorde de inte, nej. För det var samma trappor och det var ju först i Japan sen på, senare på turnén. Ja, vi kommer dit. De börjar repa den 8 november i New York. Så en vecka, nej, 4 dagar var de i SIR Studios och repade inför turnén. Och sen tog de sig ut till Reading i Massachusetts till en gammal militärbas. Camp Curtis Guild Base, någonting, Armory, Shuhei. Och där hade de sina production rehearsals med sin, ja, uppdaterade scenshow får man väl säga. För de behövde inte köra som de gjorde med Destroyer, att de hade en riktigt stor dress rehearsal med den helt nya scenen och sånt. Det behövde de inte på Rock'n'Roll Over-turnén, för att scenen var ju i mångt och mycket detsamma. Det var bara låtarna som skulle förändras lite grann och vilka låtar som spelades och i vilken ordning och så vidare. Det fräcka med den då att ute i camp, i Reading, Camp Curtis Guild, Crescent Rook, är att där var de en vecka och putsade. Men de var där en hel vecka av en anledning. Dels så skulle de sätta den nya setlisten, men dels skulle de bli filmade. De skulle spela in 3 promovideos, hör och häpna, till Don Kirshners tv-show. De kunde inte åka dit. Jag vet inte riktigt varför de inte åkte dit och spelade. För han, Don Kirshner, filmade ju till exempel Black Sabbath i Santa Monica. På vanliga konserter där filmade de och sen så sände de 4 eller 5 låtar, 75. Men med Kiss så fick Don Kirshner och Michelle ta sig till, jag vet inte om det var Don Kirshner själv. Det kan ha varit Kiss filmade låtarna och skickade till Don Kirshner. Jag vet inte vem som betalade vad. De filmade i alla fall 3 låtar, I Want You, Hard Luck Woman och Love 'Em and Leave 'Em. Och det fina med den här lilla Camp Curtis Guild Cruising Rack Rock and Roll in the Reading är att där stod en liten privat videokamera där och filmade. Så vi har faktiskt, dels har vi en låt när de repar Love 'Em and Leave 'Em inför klippet, då, tv-klippet, så att de spelar inte låten förutom Peter. Han spelar dem faktiskt på trummorna, för det hör man. Men det är alltså studioversionen som låter genom PA, men Kiss står där i sina vardagskläder. Nu är det en betabandare från 76, så att det är inte jätteskarpa konturer, det är inte jätteskarpa ansikte, men det är Gene Simmons med sådana skorstensjeans och sånt som går ner för trapporna i Gene Simmons stil. Och han hoppar sina grodhopp och det ena med det tredje i vardagskläder, och det är vansinnigt fräckt faktiskt. Den ligger på YouTube. Likadant så finns det 35 minuter riktig repetition från exakt samma ställe, från exakt samma turné. Många tror att det här är Destroyer-repetitionerna, men det är det inte. Det är Rock'n'Roll Over. Och då får vi God of Thunder, Cold Gin, Juice repar dem fast de inte spelar den på turnén. Och Rock'n'Roll All Night kanske. Och trumsolet. Och alltså en halvtimme Kiss i replokalen. Eller det är inte riktigt replokalen, för det är inte SIR Studios. Men det är i alla fall Kiss i när de repar inför turnén. Men, och det här är fräckt, det här har vi haft ganska länge, de har funnits ett tag, de här filmerna, och det är roligt att titta på. Det är jättekul att se de här 3 promofilmerna från 76 då, som de visades i Don Kirshners Don Kirshners rockkoncert i maj 77, så det var ganska sent, för då var ju, höll de ju nästan på att spela in Love Gun, tänkte jag säga. Men det var då de visades i alla fall, så däremot så har de ju visats i många program efter det också och så vidare. Men vi har 2 andra grejer ifrån de här Camp Curtis Guild Rock'n'Roll Cruising on the Right Hand Side Avalanche Fighter Deluxe-repetitionerna. Och det är 2 ljudinspelningar. Den andra av dem läckte ut för ganska länge sedan. Det är nog 15 år sedan vi fick en halvtimme Kiss i replokalen, hette det då. Men det visade sig att det var... Ja, det är ju replokalen på det sättet att det är en lokal de repar i, men det är ju inte i SIR Studios. Och på den så fick vi Hard Luck Woman äntligen. Vi fick höra Kiss spela Hard Luck Woman på riktigt. Inte Alive 2-versionen då som är tillverkad i studio och så. Eller soundcheck eller båda. Utan den, hur hade den låtit live? Och sen så har du då läckt ut lite publiktejp också. Men sen framförallt så kom där då, för det är ju bara några år sedan, så läckte det ut en tejp till med nästan samma låtar. Med en milsvid stor skillnad. Och det är att på den tejpen har vi Love 'em and Leave 'em. Jag tror inte den överlevde till turnépremiären, om jag ska vara ärlig. Därför att den är inte med på den andra tejpen. Om man tittar på, nu gör vi sån här, vi gör en så kallad okulärbesiktning då. Den tejpen som vi fick tag i först innehåller låtarna Detroit Rock City, Take Me, Let Me Go Rock and Roll, Strutter, Ladies Room, Firehouse, Hard Rock Woman, Do You Love Me, Cold Gin, Making Love. Många av låtarna är klippta, tyvärr Hard Rock Woman speciellt, men What To Do. Men den tejpen som vi fick tag i sen då, det som kom nu för några år sedan och som hölls i, ja, den var bort gömd i flera år faktiskt. Sen läckte den ut på en vinyl. Och problemet är när den läckte ut att folk inte fattar vad de lyssnar på som vanligt. Att de, ja men det är en ny Kiss repar. Och så, ja, Love 'em and Leave 'em med mig. Ja, men tänk nu lite på det. Det finns ingen upptagning med Kiss när de spelar Love 'em and Leave 'em från 70-talet. Förutom just denna. Tänk lite på det. Man skulle önska att folk inte bara lyssnade, utan att de lyssnade med alla sinnen. Ja, ja, det är upp till var och en. I alla fall, den låtlistan har Detroit Rock City, Take Me, Let Me Go Rock and Roll, Strutter, Ladies Room. Och där är den samma som den förra tejpen. Och sen kommer då Love 'em and Leave 'em, Firehouse, I Want You, Hard Luck Woman. Så att vi får Hard Luck Woman en gång till. Och då får vi den, här är den komplett. Och lite rörig i början. Och då Love 'em and Leave 'em, en riktig live-version. Och anledningen då att jag daterar denna tejpen tidigare än den andra, det är för att Love 'em and Leave 'em är med på ett ställe där den inte är med sen. Det behöver inte betyda att den inte var med på repetitionen. Det behöver inte betyda att den inte spelades i början av turnén. Men det är, vi kan bara gå till de fakta vi har. Och vi har ingen bevarad setlist från turnépremiären 76. Tidigaste setlisten vi har är från den 4 december. Nej, nu ljuger jag. 2 december i Memphis. Turnén började 24 november i, vad var det, Greenville eller någonting. Och vi har ingenting från den alls. Så vi får, jag ska bara ta fram, jag vill ha rätt datum här. Nej, Savannah. 24 november i Savannah, Georgia, vid första giget. Där finns ingenting från det alls. Vi har en film som är i riktigt usel kvalitet och väldigt kort och väldigt osynkad, som är från Greenville den 28 november. Man kunde ju önska att personen som la ut den här 1 minut och 40 sekunderna på YouTube hade haft intresse av att någon skulle göra något med hans film. Istället för att han har lagt ut den i extremt låg upplösning. Och det är antagligen inte ens hela filmen. Och ja, vi hade gärna velat se så mycket som möjligt såklart. Och i bra kvalitet och med synkat ljud. För den är så pass bra att man ser att det är så pass mycket bra film att man skulle kunna synka den med rätt ljud. Men det har inte hänt ännu i alla fall. Det är lite synd. Så det första vi har, det är en publikupptagning från den 2 december i Memphis. Sen har vi en Super 8 från Jackson den 3 december. Och sen har vi en Super 8 och en ljudupptagning från New Orleans den 4 december. Detta är det vi har som vi kan bygga lite setlist på. Och den 2 december i Memphis så bjuds vi på Detroit Rock City, Take Me, Let Me Go Rock and Roll, Strutter, Ladies Room, Firehouse, I Want You, Hard Luck Woman, Do You Love Me, Cold Gin, God of Thunder, Rock and Roll All Night, Beth, Making Love som extra nummer och Black Diamond som sist. Om vi då lyssnar på de här tidiga tejperna så hör vi att Ladies Room var tänkt att bli en liten sån sjung med grej. Det är lite coolt tycker jag. Att de hade en idé att ja, men den här kan folk sjunga med i. Så i slutet av Ladies Room där så ställer de sig och alla ska klappa med och meet you in the ladies room. Kom igen allihopa, meet you in the ladies room. Det varade bara där i början av turnén, försvann sen till nästa upptagning som vi har. Men det är lite coolt länge så fanns det en Super 8-film som hette New York Madison Square Garden 77. Det var det inte. Sen då var det någon som sa att det ser ut som Denver 77, McNichols Arena. Så då hette den det i några listor i några år. Det var det inte heller, utan det var just Municipal Auditorium i New Orleans 76-12-04. Som sen läckte ut som 45 minuter lång audience tape. Så den finns ju nu, den är 20 minuter lång, den Super 8-filmen. Och finns i två eller tre delar. Synkade med rätt ljud, förutom någon låt i slutet som inte finns inspelad. Då fick de ta från en annan konsert. Och där får man en rätt hygglig bild av hur Rock'n'Roll Over-scenen faktiskt tedde sig. Och den här Ladies Room-biten är med, och man kan se när de står där och klappar och ska ha sig. Däremot lyckades filmaren inte fånga Hard Luck Woman som ju spelades den kvällen. Det hade ju varit en dröm att få den på film. Det kanske han har lyckats med som filmade i Greenville den 28 november, det vet vi inte. Men den är i alla fall inte med på New Orleans-filmen. Och inte på Jackson-filmen heller, 3 december. Det är så här, filmarna då, man märker de har börjat bli lite vana. Vad är det som är coolt att filma? Ja, introt, Detroit Rock City, det är coolt att filma, för då sprängs det och lite sånt. Vad är mer coolt? Gene Simmons är cool. Så de har vant sig. De filmar Firehouse, för då vet de att han blåser eld. De filmar hans blod i God of Thunder, och så filmar de Black Diamond när trumsetet åker ut. Det är lite standard faktiskt. Har man 3 minuter film och vet, har sett Kiss innan, då vet man ju vad man ska filma liksom. Det är lite sött men lite sorgligt också, för att vi har gått miste om att få filmklipp på rätt många låtar på grund av detta genom åren. '76, 12-02 Memphis, och vi har då att Hard Luck Woman spelades och så vidare. Det finns ett par foto ifrån New Orleans. En fotograf var på plats som heter Kenny Saltzman. Han tog 100-tals bilder där, 120 eller något sånt. Skitsnygga bilder allihopa. Och många av dem har läckt ut. Jag släppte ut en bild som är på just Hard Luck Woman. Jag har väl gjort en hel podd om detta, va? Har jag inte det? Jag har kanske gjort en podd om denna turnén innan. Ja, det var ju den tiden, så det har jag ju glömt nu. Eller så var det bara om det giget och den låten. Men i alla fall så fortsätter turnén och låtlistan finslipas. Och till slut, någon gång vid årsskiftet, så har de skapat det som är den klassiska Rock'n'Roll Over-setlisten som användes i från 1 januari 77, för det är den första inspelningen vi har av det, fram till och med april 77 när de är i Japan. Och då har vi Detroit Rock City, Take Me, Let Me Go, Rock'n'Roll, Ladies Room, Firehouse, Making Love, I Want You, Cold Gin, Do You Love Me, Nothing To Lose, Rock'n'Roll All Night, Shout It Out Loud, Beth och Black Diamond. Så det hör alltså till saken att i Memphis den 2 december så var Shout It Out Loud inte en del av setlisten. Där var ju då, som jag sa, Hard Luck Woman var med och sådär. Men det, där har vi återigen det här med Destroyer och vad vi skulle tänka på och inte tänka på. Och Beth hade de ju inte börjat lira heller. Det där är en liten myt. Eller jo, Beth var med. Där har vi en liten myt. Det är ju det här med Beth, att den ska ha spelats elektriskt någon gång. Att de repade den elektriskt och att de körde den några gånger och att det inte funkade. Det kan vara så. Det kan vara så att de 24 november i Savannah körde den. Jag tror inte det. Jag tror att det framgick redan på repetitionerna att nej, det blir nog för likt Hard Luck Woman att hela bandet liksom spelar. Eller så funkar det bara inte. Jag vet ju inte hur de tänkte, men det blev ju inte så i alla fall. Vi har inga som helst inspelningar som bevisar eller motbevisar. Vi har bara inspelningar som bevisar när de började köra den med symfoniorkester. Alltså förinspelad tape. Och det är 2 december i Memphis. Där är första gången har en inspelning av Beth. Det är där. Och då är det med tape. Kunde man ju hoppas då återigen. Greenville-filmen 28 november. Att han har filmat en hel timme. Vi vet inte. Han har bara släppt 1:40. Osynkat ljud. Men det är lätt att säga att Detroit Rock City och Firehouse är med i alla fall. Så man kan ju hoppas att den blir längre. Någon gång. Det finns konstigt nog väldigt lite material från turnén, från just höstturnén. Det var då det började ta fart som sagt, men någonting, ryktena finns ju att Largo är filmad. Largo hade in-house-kamerorna som filmade från 75 och framåt med Kiss, och vi har Black Sabbath, någon låt har läckt ut, och vi har Deep Purple från 76 också, en låt har de släppt. Och Kiss spelade där i december 19, tror jag. Och ryktena säger att den finns filmad med Kiss, och det hade ju varit magiskt att få tag i, även om låtlistan kanske redan då har blivit den standardiserade. Det vet vi inte. Det finns en Super 8-film som ingen har sett som är från Philadelphia den 21 december som är ganska bra, som är rätt så... Men det har det blivit... Där är setlisten mer standardiserad och så vidare. Så att det är ju de här... Med Kiss är det ofta de tidiga giggen man vill åt, för att det är där det händer grejer i låtlistan. Sen hittar de ett sätt att det här är vi bekväma i. Och så blir det som blir standard. När året går över till 77 så har de ju börjat planera för sin Japan-turné också. Dels så får de spela på Madison Square Garden första gången den 18 februari, och det är ju magiskt. Det är som sagt den jag sitter och tittar på, en liten Frankenstein-version av den, för det finns i flera olika källor, olika kvalitet. Och den är ute komplett, och det har den varit sedan 90-talet. Tidigare än den kompletta så fanns bara extranumren, och de fanns i skitbra kvalitet. Det är uppenbart en tidig betatape som har läckt ut. Sen kom den kompletta i dålig kvalitet, fast det var i alla fall färg. Och sen så har det kommit någon version till, i så många, och sen så Kiss egna då, de släppte ju 36 minuter som en bonusdisk i Kissology och sådär. Varför de nu inte kunde släppa hela giget är ju helt idiotiskt. Det är ju ändå ett av deras största gig rent mentalt någonsin. Men det har väl med pengar att göra som vanligt. Jag tror inte det. Så Frankenstein-versionen jag har, det är en bekant till mig som har suttit och plockat de absolut bästa versionerna från alla källorna och satt ihop en så bra version som möjligt och sen gjort ett homogent ljud över det. Man ska inte underskatta vad ljud gör för bild. Jag fick nyligen en minut filmad, som en kompis till mig filmade, när Queensrake spelade i Malmö på KB 2004. Han filmade typ med fotokameran eller någonting sånt, och det var bara oväsen och bilden är nästan osebar. Men jag spelade in gigget på min minidisk och det blev riktigt bra ljud på den. Så jag satt och synkade om de här sekunderna till med bra ljud. Och plötsligt så har vi en minut film som är helt sebar. För ljudet lyfter bilden så mycket. Samma med en annan polare som filmade Wasp på KB. Maj 2004. En av de bästa setlists de har haft. Och de 4 eller 6 minuterna han filmade var väldigt svårt tittade. Fram tills då för något år sedan när jag pallade synka över mitt ljud. På rätt ställe. Så att det är verkligen, det ser nästan ut som en Super 8-film. Skithäftigt, verkligen. Så man ska inte underskatta vad ljud gör för bild, som sagt. Och just den här New York 77 som jag sitter och tittar på, det är så synd, för den är extremt skarp i vissa lägen. Och sen får man plocka vissa låtar från den sämre versionen, och den är så uppenbart sämre. Och sen kommer extra nummerna i nästan kristallklar beta-version. Men det är ju Kiss 77, så att jag tittar ju hellre på det än på Allsång på Skansen. Eller vad det nu är för något annat som går på tv. Så kom Japan som en... Japan skapade en egen scen till Kiss. De ville inte ha den här, eller ville, jag vet inte fan vad som var hönan och vad som var Ralf. Eftersom den scenen Kiss hade i Japan 77 hade de aldrig haft innan. Där var det ju nya trappor, inga hissar och så, men det var ändå en början till Love Gun turnén. Det måste ju ha varit Kiss själva som designade den, eller Mark Ravitz, eller vem det nu kan ha varit. Och sen plockade de med sig den hem och utvecklade den med hissar och så vidare också. Det där borde jag forska i mer, det har jag faktiskt inte gjort. Ja, det blir en annan podd en annan gång. Men när de åkte till Japan så skrotade de i alla fall sin scen. Tidigt i mars 76 är det Lexington, vilket är sista giget på Rock and Roll. Vi får ta fram Bibeln här igen och kolla. Så det blir riktigt och korrekt innan vi går och lägger oss. Hampton, Virginia, ja men det stämmer ju. De spelar i Lexington den 5 mars, finns inspelat på ljud. Och jag har kontraktet från det giget, hör och häpna. Och sen så spelade de 7 mars i Hampton, Virginia. Finns en film från det giget, och det är sista giget som de använde sig av återstoden av Destroyer-scenen på. För sen åkte de till Japan och spelade alla de här fina Budokan-hallen, Nagoya och Osaka. Och det var på en ny scen med nya trappor och så. Låtlistan var densamma som på Madison Square Garden och 1 januari i Providence och sånt. Men skillnaden, professionaliteten är annorlunda. För det ser man där också. Om man jämför då med de filmerna vi har ifrån Destroyer-turnén på sommaren 76. Vi kan jämföra med New York 77 också. Och sen tar vi Tokyo. Den klassiska konsertfilmen. Eller en av dem, finns ett par olika. Det är en tv-version och en komplett version. Det är faktiskt skillnad i professionaliteten. De är extremt bekväma i vem de är i Japan 77. Kanske så bekväma de skulle komma att bli. De har en extremt bra ljudbild. För sista gången, för sen kom ju Love Gun turnén med den hemska Gene Simmons-basen och så vidare. Och sen kom ju Dynasty turnén med sin märkliga ljudbild. Så det är mycket som toppar i april 77 när Kiss är i Japan. Mars-april. Peter Criss toppar där sitt trumspel. Han har nog aldrig varit bättre i en gruppkontext. Och bandet har nog aldrig varit bättre. Om man ska vara riktigt krass har de nog aldrig varit bättre än där. För sen, Love Gun-turnén är ju cool. Och Live 2-turnén är ju cool. Och alla andra turnéer är coola. Men det är inte samma sak riktigt. Som band betraktat så tror jag det är peaken faktiskt. Japan 77. Ja, så måste det vara. Rock'n'Roll Over-turnén och Rock'n'Roll Over-skivan och Baby Driver med Gene på sång och Kiss på Madison Square Garden. Alltså när man, som sagt, jag har den igång här nu. Att bara titta på det här. Destroyer-dräkterna. Ace har aldrig sett mer bekväm ut än vad han gör 76-77. Det är någonting med Destroyer-dräkten som passar honom så perfekt. Hot of the Hell trekanten och den här i mitt tycke extremt fula Dress to Kill och Alive grejen med de två cirklarna på axlarna, bara det är coola dräkter, men det klår inte hans Destroyer-dräkt. Och Love Gun-dräkten är väl okej också, men det är någonting med denna mer Spaceman eller Space Ace än så här, det blev han faktiskt aldrig i mitt tycke. Gene, det är någonting med Gene. Jag har inte riktigt luskat ut vad det är. Om man tittar på Destroyer-spelningarna 76 där Anaheim och så. Och sen tittar man på fotorna från hösten 76 och de få filmerna där är. Han är råare där, han ser nästan argare ut. Det är någonting med sminket. Eller så är det någonting med dräkten. Eller så är det någonting med något annat. Men det är någonting med Gene på Rock'n'Roll Over-turnén som gör att han är råare, lite mörkare. En snubbe som heter, vad heter du nu? Jimmy tror jag det är. Han har skrivit till mig flera gånger för han är så extremt intresserad av den här planschen man fick i tidningen Poster på Kiss Live 76 där man ser publiken bakom. Och han tycker det där är så himla märkligt. Hur tänkte de där och så vidare? Ja, det kan man ju fundera på. Det var första turnén. Destroyer-turnén och framförallt Rock'n'Roll Over. För den bilden är från New Haven 18 december 76. Det finns ett tiotal bilder till från samma vinkel och samma session. Men den enda som visar publiken på det sättet, det är den bilden som var i Poster där eldarna blåser upp i God of Thunder. Och de körde ju sån, sålde biljetter även bakom scenen på den turnén. Det finns bilder ifrån Uniondale 21 februari 77 och så vidare där man kan sitta bakom scenen. Men sen från och med Love Gun så då täckte, för grejen är att scenen är ju öppen. Det är väl det som är grejen, att ja men då kan vi ju sälja biljetter även bakom, för man ser ju, även om man bara ser ryggarna och man ser trumsetet bakifrån och allting, man ser ingenting som händer framifrån. Men man kan ju sälja biljetter då, för att folk ser ju i alla fall. Det slutar ju hända sen 77-78, för då täckte de ju scenen med högtalarväggarna och hissarna var där och sånt, så att då kunde de ju inte sälja biljetter bakom på samma sätt. Sen hade de ju en idé på Dynasty att den skulle vara in the round. Så där tänkte man ju verkligen att man skulle, och scenen är ju helt öppen där, det är ju inga högtalare, de har hissat alla högtalare upp i taket på de flesta spelningar, inte på alla, för då kunde man inte, men på väldigt många. Och då skulle man sälja biljetter runt hela arenan, men det gjorde man inte på alla ställen, inte ens på hälften skulle jag gissa av bilder att döma, utan där lät man istället de läktarna gapa tomma, vilket gör att de bilderna ser väldigt märkliga ut. Jag tycker nästan det är lite coolt att se folk som sitter bakom scenen på Rock'n'Roll Over-turnén. Tänk vad de har ju inte fått se showen någonstans, verkligen. De har ju inte fått se någonting av det som var den showen. Men de har ju fått en jävligt märklig upplevelse. Så att om man hade sett en 10-12 gig på turnén, då hade jag velat ha en biljett en kväll från det hållet också. Men om man nu bara såg en spelning, då måste, för de som bara såg New Haven 18 december, måste det ha varit väldigt märkligt. Var det en bra konsert? Jag vet inte. Ryggarna var fina. Mycket märkligt. Så jag förstår din fascination över detta, Jimmy. Men några konkret, mer konkreta svar än att de ville sälja fler biljetter finns nog inte. För att det var ju verkligen ingen in the round-scen. Scenen var gjord för att tittas på från frammen. Så att när allting, när trumsetet åkte upp och när allting rasar och sånt, då ska man se det framifrån liksom. Så att de som såg det bakifrån fick ju se annat. Men de tittade väl i telefonerna eller vad de nu gjorde. De tog med sin snurrskivetelefon in och satt och snurrade på den när det blev tråkigt. Jag hoppas verkligen som sagt att det en dag kommer ut lite fler filmer. Och ljudupptagningar framförallt. Det är väl rimligast att tro att det göms lite fler ljudupptagningar i några byrålådor än att det göms så mycket fler filmer. För det hade varit kul att verkligen få en helhetsbild av både början av Destroyer-turnén, där körde de Sweet Pain i Norfolk i juli 76, och början av denna turnén, körde de Love 'em and Leave 'em, körde de Beth med elektriskt. Vi vet ju inte, vi kan ju bara spekulera. Så samtidigt så världen behöver sina gåtor, världen behöver sina mysterier, men ibland så är det roligt att få veta. Jag tänkte vi avslutar med, jag har ju pratat om det här att att företaget Kiss börjar bli ett annat företag. Det skulle inte vara det här rowdy-företaget längre som höll på att låsa in folk och bråka med folk och det ena med det tredje. Och det blev väl egentligen aldrig tydligare än att, alltså varför de gjorde den förändringen. Jag har ett sånt här konsertkontrakt från Waterloo i Iowa, den här gigantiska byhålan. Där spelade Kiss den 10 februari 77 och jag har kontraktet där med alla riders och allting. Men unikt nog så är det ett brev med, ett personligt brev från promotorn till Bill O'Coin. Och i det brevet så har vi hela varför de har kickat den gamla roadcrewet och varför de har anställt folk som bara är anställda, som inte har med Kiss att göra utan som bara är där för att göra ett jobb. Så jag tänkte vi avslutar lite fint med detta brevet och som vanligt så tackar jag så mycket för att ni orkar lyssna och för att ni bryr er och för att ni kommer med så många önskemål, för det är som sagt, tjatar man tillräckligt länge så blir det väl det man vill tydligen, eftersom den här har blivit intjatad. Vi kommer att fortsätta i höst med lite annat. Jag är lite sugen på en sån där utflykt igen. Vi får se om det blir något sånt. Och sen är det boksläpp och sen är det allting annat. Vem vet? Ja, vem vill veta? Hur många sporter finns det egentligen? Så tack så mycket för att ni har lyssnat på denna och för allt annat. Och hör gärna av er om ni vill. Och hör inte av er om ni inte vill, för att det känns onödigt. En vecka efter giget i Waterloo, Iowa, den 17 februari 1977, 14 dagar efter att jag föddes, så skickade promotorn Barry Fox följande mail till Bill O'Coin. Och där i har vi hela anledningen till varför Kiss nu var ett företag. Eller, ja. Dear Bill, as a promoter we can only say it was a real pleasure to work with an organization as professional as yours. Everyone involved in our date with Kiss in Waterloo, from Casablanca Records to the road crew, was cooperative, understanding, and eager to make the date a successful one. We really enjoyed entertaining the band and sincerely hope that they enjoyed themselves. A special thanks to Don Porter and Ken Anderson for helping make things go smoothly. Thanks for the sellout, and we hope we will do a lot of business together in the near future. Thank you, Kiss. Respectfully, Baez Productions, Barry Fox. Nästa gång så ses vi i havet. God afton.